Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen.
Hej hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Idag är vi två igen och har med mig David Jakobsson.
Hej Jan-Erik.
Och jag heter som sagt Jan-Erik Berggren. Är du ledsen för att du inte fick vara med i förra podden?
Alltså jag tycker ju om att podda med dig, så att, ja, lite faktiskt.
Jag gjorde en liten gangstring där och for iväg och intervjuade Fredrik Federley.
Ja, alltså det är på många sätt en intressant kille, så att jag förstår att du petade bort mig där. Det är okej.
Sen gjorde jag en liten egen inledning och avrundning på det hela, så att ja, jag tog över på den förra veckan där, men ja, jag tycker också det är roligt att vi är två.
Ja, nej. Det känns skönt att få vara tillbaka till podden i alla fall. Jag var lite orolig för att jag inte skulle få det, men
det är jag och Fredrik. Ja. Och hans två jättestora hundar.
Vad var det för hundar?
Grand Danois, de var gigantiska. Ah. De var som två kalvar.
Härligt.
Och det roliga var att när jag kom dit, jag hade lite problem att hitta exakt. Jag var hemma hos honom också. Mm. I Tullinge. Och jag kom dit och så hade han ingen ringklocka, men jag knackade på och möttes av de här två jättehundarna i hallen. Och sen förklarade han för mig medan jag klädde av mig och ytterkläderna och installerade poddutrustningen att Johan hade varit borta hela veckan i Strasbourg där på parlamentet, och han hade varit inne i stan och jobbat under den här fredagen, och så hade han precis kommit hem. Och då sa han, ja, det är det enda de vill, det är att sitta i knät här. Jag tänkte, oj, var ska du ta vägen med de där två i knät?
Det är bättre storlek på din hund kanske.
Ja, jag kanske inte skulle ha tagit med dem. Men de var, han sa att de var väldigt sådär snälla och beskedliga. Mm. Så inte alls så farliga som de såg ut att vara av storleken att bedöma.
Ja, vad skönt är det då?
Ja.
Jaha.
Han visade sig, om vi kan hålla fast med honom, han visade vara en Tesla-fantast.
Jaså?
Han önskade sig en Tesla. Men han kunde inte ha någon bara för att han hade de här hundarna. Och han har ju en sambo och en dotter.
Jaha. Vad hade han då?
Han hade en Kia Sportage.
Kia Sportage?
Ja.
Det var oväntat.
Den gamla. Men, eller Sorento, förlåt. Inte
Sorento.
Ja, den stora.
Ja. Vad synd att det inte var en Sportage. Då hade vi haft en skitsnygg övergång till,
ja,
till en bil som du faktiskt har kört.
Det är därför jag sa fel där. Nej, men en Sorento. Mm. Och den fick han ju in hela sin familj då när man skulle åka till Dalarna.
Mm. Ja. Härligt, härligt. Men, en Tesla. Men det kommer ju en ny Tesla, Model X. Räcker den till kanske?
Nej, han hade tittat på den.
Mm.
Faktiskt. Han hade känningar på Tesla på något vis. Han kände en person där högt uppsatt. Så han hade fått se den. Det var ju lite, blev ju nästan lite avundsjuk på.
Okej. Okay.
För det är inte så jättemånga som har fått se det.
Ja, ja.
Ja, så kan det vara. Politikerna har lite gräddfil ibland. Mm. Även i bilbranschen.
Mm. Ja, jag får ta rygg på honom framöver då.
Ja. Nej, han ska ju, det kan ju förklara för någon som inte har lyssnat på förra podden. Då har man inte det, så tycker jag verkligen man ska göra det, för han sa mycket intressant. Han sitter ju med och ska utreda nu dieselskandalen. Han är enda svensk i den kommitté som EU har plockat fram för att gå igenom om det var något fusk och hur man har fuskat och vad det var för regler som var fel och vad man ska göra och sådär. Mm. Och sen sa han en sak som han, en av många som han kunde notera, var att han sa att det finns papper som visar att personer inom EU visste om det här, inte fusket i sig, men de visste om att det var sådana stora problem med mätningarna redan 2010. Mm. Ja, så det kanske det, de har ett år på sig, de sitter ett helt år och utreda detta. Mm. Och han var en av, jag vet inte hur många det är, det sägs i den här podden hur många som sitter med i kommittén. Ganska många människor.
Ja, intressant.
Ja, men du har ju landat ifrån sydligare breddgrader. Du har varit på andra sidan jorden.
Ja, jag har varit i Sydafrika.
Ja, man ser nord-sydlig riktning.
Ja, rakt ner.
Rakt ner.
Kör neråt. Ja. Jo, jag har varit i Johannesburg och tittat på fina bilar. Jag har inte varit så länge i Johannesburg. Jag tror att jag var mer tid på flygplan och flygplatser än vad jag var i själva Johannesburg. Men...
Var Johannes Collin där?
Ja, vad tråkigt. Nej, Johannes Collin var inte med. Det var jag och så var det två andra svenska motorjournalister. Och så Andreas som är presskille på Porsche i Sverige som var med. Press- och produktkille tror jag han vill att vi ska säga. Men det var spännande. Huvudmålet med den där resan var ju att vi skulle få köra den nya uppdaterade Porsche 911 Turbo S. Alltså värstingversionen av 911.
Och det är facelift då, på hela serien? Ja,
ja, precis. De har ju börjat lite längre ner och sen så har de kört alltså med Carrera och sen så visar de turbovarianterna och de fyrstrivna varianterna och sådär. Så det var rätt bilar kan jag säga.
Mm. Rätt bilar fast fel vägar då? Du glände lite på trafikdisciplin.
Men alltså det är ju ett galet land på alla sätt det där. Det är, alltså för det första kan jag ju säga så här. Jag rekommenderar ingen att åka till Johannesburg. Överhuvudtaget. Det finns ingen anledning att åka dit. Alltså, jag har hört så mycket gott om Kapstaden. Många som jag känner som har varit där på semestrar och varit där på jobb och allt möjligt. Och tyckte att det var så fantastiskt trevligt och härligt i Kapstaden. Men i Johannesburg, där är man ju nästan rädd. Alltså, det är ju en oerhörd segregering fortfarande i det där landet. Att man åker förbi såna här jättestora kåkstäder och det sitter fattiga människor och tigger överallt sådär. Och så bredvid där så ligger det superlyxiga villor med höga murar och elstängsel och beväpnade vakter sådär för att hålla fattiga människor borta liksom. Det var ingen mysig stämning. Och då kan de ju inte köra bil. För det första kör de på fel sida vägen. Det är ju vänstertrafik där. Men alltså det är inte så här att de kör en städad vänstertrafik, utan det kan ju fortfarande komma en bil som om det vore högertrafik. Det var faktiskt lite obehagligt att köra runt med de här bilarna där.
Men ni körde alltså högerstyrda bilar?
Vi körde högerstyrda bilar.
Oj.
Med vänstertrafiken. Ja, det gjorde ju inte det hela lättare direkt. Utan då.
Nej.
Jag tycker det är skitsvårt, för då måste man hela tiden sitta och tänka, just det, jag ska ligga till vänster här. Och så försöker jag vända på sådana här begrepp i huvudet hela tiden, tycker jag. Ja, det blir lite komplicerat.
Jag minns ju hur det var med undanmanöverprovet här på Tannis när vi körde en högerstyrd bil. Det var ju riktigt besvärligt. På något vis så vet man inte riktigt var vänster sidan på bilen är då.
Nej.
Inte lika bra som man kan högersidan på en vänsterstyrd bil.
Nej, men det är konstigt. Jag har ju kört högerstyrda bilar på banan ganska många gånger. Och det är mycket svårare än en vänsterstyrd. Jag vet inte var jag har hjulen.
Nej.
Jag kom i alla fall igenom trafiken helskinnad.
Men det var ju inte så jättesmart att lägga en sån testkörning av en sån bil, i sig svårkörd bil, i en trafik som är svårkörd och högersyn.
Jo, jag vet inte om det är, handlar om smarthet. Utan grejen var den att, jag kommer inte ihåg vad den här banan heter. Vi var och körde på en jättefin racerbana i alla fall. En klassisk racerbana utanför Johannesburg. Som är helt nyrenoverad och alldeles fantastisk. Och ägaren till den här banan äger också 4 ordentliga Porsche-center i Sydafrika. Jag vet inte om det var, alltså han är den största Porsche-handlaren.
Jag kan vara helt fel ute nu, men vad heter den? Kyalami?
Just så heter den, tack. Tack. Jag tror att det är så här att han möjligen har bett om att få den här lanseringen där. För han har ju banan och han har bilarna och sådär.
Ja.
Det skulle jag tro. Alltså det var ju kul.
Mm. Men det var en vanlig lansering. Det kom andra från Europa också.
Ja, folk från hela världen.
Ja.
Alltså i våran grupp med motorjournalister som var där, då var det svenskar, danskar, norrmän, kineser, japaner och tyskar. Det var en liten blandning, kan man säga. Ja, nej, men den här,
det var bilen då? Vi glömde bort bilen.
Ja, men vi måste prata färdigt om trafiken också. Det händer ju lite grejer ändå. Jag sa att jag klarar mig helskinnad genom trafiken, men vi har ju en kollega som inte riktigt gjorde det. Det dök upp en stor fet Toyota framför den här kollegan. Så det var en Carrera som var lite tilltuffsad där.
Det
var lite obehagligt.
Och
ja, det blev, jag vet inte vad det blev. Den var inte lika snygg i alla fall. Sen bilen jag åkte i, nu vill jag betona att det inte var jag som körde, men bilen som jag färdades i tillsammans med en annan kille, vi råkade väl dundra förbi en stoppskylt. Kanske lite utan att stanna. Och det fanns ett par polismän som ganska snabbt noterade och ganska snabbt stannade oss. Och det var ett lite dålig stämning faktiskt, för de började ju prata om vi skulle med till stationen för att betala böter och sånt där, när det visade sig att vi då inte hade pengar. Vi hade inte kontanter. Och vi skulle ju med en flight senare. Vi ville inte alls åka till någon polisstation och sitta där och betala böter. Eller jag vet inte, sitta av den här tiden istället. Så det hela löste sig sen när han började prata om att han ville bli bjuden på McDonald's, den här polismannen. Och det tog en stund när vi fattade att han verkligen ville bli bjuden på McDonald's för att lösa det hela. Men det ville han. Men vi hade fortfarande inga sydafrikanska pengar. Så han fick nöja sig med en svensk hundring. Och då var han skitglad och sen så fick vi åka.
Ni nämnde inte Max och sånt.
Nej, vi lämnade det där faktiskt.
Ja, vi ser om han kunde köpa något för sin hundring sen.
Ja, han kanske kunde växla någonstans. Jag hoppas det.
Så räcker till ett Big Meal, eller med Big Mac Company.
Jag snackade med en kille som jobbade borta vid banan sen. Man berättade att de har fruktansvärt dåligt betalt poliserna. De har inte riktigt råd att typ käka.
Så
att jag, nej, överhuvudtaget. Så att jag undrar honom den där 100-lappen. Det måste jag säga. Men bilen då, det är kanske mer intressant än det här. Porsche 911 Turbo S, det har ju faktiskt typ alltid varit min absoluta favoritbil. Och det är den fortfarande, kan jag säga. De har piffat till den här bilen på några sätt. Och det tydligaste är väl att man har en starkare motor i bilen nu. Det är en 3,8 liters motor med dubbelturbo fortfarande. Som nu är på 580 hästar. Och 750 newtonmeter. Och nu gör...
Det borde räcka till den.
Den är ju så fruktansvärt snabb. 0-100 2,9 sekunder. Och toppfarten som jag... Tack och lov inte har provat det, 330 km i timmen.
Och det hade det kostat mer än en Big Mac.
Och du hade ju suttit där än. Och swishat pengar till den här polismannen. Ja, nej. Alltså, axa med den här bilen. Om man använder den här launch-controllen som finns. Man lägger i det här Sport Plus-läget som finns i bilen. Och sen så trampar man, håller man ner i bromsen. Och sen så håller man ner gasen tills det står launch control activated eller någonting. Och sen så släpper man bromsen. Alltså det sticker iväg, det är som att man blir påkörd bakifrån. Det är helt stört var den går bilen. Fantastiskt.
Ja, det kanske tar igen lite förlorad mark nu mot andra supersportbilar som kommer upp.
Men en grej, men det är inte att den här bilen går så fort som gör den så speciell tycker jag, utan det är att den är någonstans den perfekta kombinationen av en supersportbil och en bil som man faktiskt kan bruksa i vardagen. Så det är Den är snäll som en liten lammunge den här Porschen om man glider runt i vanlig trafik. Det är mjukt och fint och den växlar harmoniskt. Och det...
De har inte kvar manuellt. Det är bortom
det. Ja, på de här finns det bara dubbelkopplingslåda.
Mm.
Men alltså det är som man brukar, alltså min morsa skulle kunna köra den här och handla hur lätt som helst. Det är inga problem. Lättare att köra än hennes Volkswagen Up som hon har nu. Men sen så fort man börjar köra hårt med den, då är den liksom ett vilddjur. Och jag har aldrig kört en superbil som är lika kompetent på båda områdena, faktiskt.
Ja, när kommer den till Sverige då? Då blir man ju sugen.
Eller köpsugen?
Ja.
Den kost, du vet vad den kostar?
Ja.
Börja på 1 924 000 kronor. Den börjar på det.
Börjar på det.
Men då har du för det med lite keramiska bromsar och allt, allt möjligt godis då. Men det går att beställa den här bilen nu. Mm. Så du kan få den, skulle jag tro, någon gång i vår kanske. Om du slår till.
Sen har tiden bort.
Ja, men det är säkert kul att köra i snö också. Det är ju fyrhjulsdrift och massa kul.
Ja, det finns ju en hel lång testrapport med alla betyg på vår sajt.
Mm.
Sedan några dagar när ni hör det här. Bara vi nog grotta ner sig och läsa och titta på alla fina bilder.
Jag har ju faktiskt skrivit om den här bilen också. Inte bara kört den.
Nej, jag har skrivit den.
Det är det som är ibland är lite tråkigt med vårt jobb. Så man tänker, vi åker Porsche i solsken. Det låter ju fantastiskt, men så måste vi ju skriva också hela tiden.
Ja.
Jag tycker det hade varit bättre om vi slapp det.
Nej,
jag skojar.
Prata om det bara.
Ja, prata om det bara. Ja.
Mm. Ja, nej, jag har ju också varit ute och rest. Inte lika långt och inte lika många hästkrafter. Jag har ju varit i Barcelona, norr om Barcelona, i en liten by som heter Terrassa. Och där fick vi köra Kia Sportage. Det är ju en väldigt populär bil.
Mm.
Den fjärde generationen som de presenterar nu, och det var väl tredje generationen, alltså den som kom 2010, som det var det stora genombrottet för modellen.
Just det.
Då smann det till.
Då plötsligt blev den snygg.
Då blev den snygg och populär, och den har ju sålt jättebra i Sverige och överallt egentligen. Men nu har de gjort om den där, och vi har väl alla varit lite bekymrade bland annat för designen, eftersom den var så snygg förut. Hur ska de bära sig åt? Ska de göra som BMW och Audi och andra, att de gör om väldigt lite, eller ska de göra om väldigt mycket, och hur i så fall? Nu visste sig att de har gjort om en hel del. Och jag tycker att den har blivit fulare och mera opersonlig.
Men är inte det spännande? Kia har ju tagit så otroligt stora designsteg varje generation. Men med varje modell de har arbetat med. Tvärtom det här tyska tänket. Man ser ju knappt skillnad på nästa generation på typ alla tyska bilar. Ja. Men här är det liksom som en helt ny bil.
Ja, de har ju, nu kan inte jag namnet ut där, men de har ju en ganska känd designchef som väl är även, han har varit på Kia och är för, ja, han är både för Kia och Hyundai, så han är liksom så här guru. Men framförallt så har man gjort om hela fronten, motorhuven och hela den delen framför A-stolpen. Taklinjen är ungefär densamma som förut, men de har liksom biffat till fronten jättemycket.
Okay.
Man ska se liksom tuffare och häftigare ut.
Men det gör den inte enligt dig?
Nej, jag tycker inte. För den blir liksom för hög. Alltså den sticker upp för mycket. Tittar man på sidan så ser man att motorhuven liksom är mycket högre än resten av skuldran liksom på bilen.
Okej.
Okay. Bak ser den rätt okej ut och så. Men den är konstig på ett sätt, för att i olika vinklar och lite i olika färger så ser den rätt bra ut.
Mm.
Men i vissa vinklar, vissa färger, då ser den hemskt ut. Speciellt snett framifrån, vilket är den vanligaste vinkeln på alla bil. Fotograferas ju oftast snett framifrån. Nej, jag tycker inte att de har lyckats alls. Liksom.
Hur ser bilen ut inuti då?
Ja, men den är ju ungefär samma instrumentering som Optima. Som ju kom nyligen. Ganska rent och snyggt. Man har gjort en centerlinje liksom, när alla bildskärmar ligger över och så är lite knappar under, men det är väldigt tydligt och rent.
Mm.
Och pekskärm och ja, backkamera och sånt. Så den är ju, den ser rätt bra ut.
Okay.
Sen är den ju rätt bred. Den är bred som man sa, den är bredare än alla sina konkurrenter, så det är ganska bra plats på bredden och även i baksätet på bredden.
Mm.
Bagageutrymmet är också rätt stort och rätt kantigt och så här, fyrkantigt. Så jag tror nog att den kommer att sälja rätt så bra ändå.
Mm.
Och utseendet är ju lite så här, det kan man ju tycka. Det är tyckande bara.
Mm.
Jag tycker att den är fulare, och andra kan ju tycka att den ser bättre ut.
Mm.
Men det ser ut lite som en mindre Sorrento.
Okej.
Alltså de har liksom gjort en liten Sorrento av den.
Men jag tycker ju att Sorrento är ganska fin att titta på.
Ja, men den är ju, ja. Men den här, jag gillade ju så mycket den här gamla.
Mm.
Sportage. Jag tyckte jag verkligen hade något eget. Den och Range Rover Evoque. Som jag tyckte liksom var wow. Så häftiga mot många andra. Liksom. Och sen har man, ja, jag kan inte säga att de har förstört det, men jag tycker att de har gjort dem lite för mycket.
Men något annat, att köra bilen då, så den, jag tyckte att den gamla Sorrenton var rätt trevlig att köra, men det var ju lite sådär sportigt, men jag har ganska död känsla i styrningen på den där bilen, och så tyckte jag att den var lite bullrig.
Ja,
hur är den nya?
De har gjort om styrning på samma sätt som många andra, som Optima, alltså flyttat ner den här styrmotorn på, inte sitter på stången utan längre ner. Men när vi körde tre olika motorer, 2 liters diesel, 1,7 diesel och 1,6 bensin. När vi körde 2 liters diesel, det var den första, då var styrningen jättemärklig. Ungefär så att någon hade satt en liten fjäder i ratten som ville tillbaka till neutralläget. Och det kändes ju jättekonstigt. Så nu körde vi 1,7 och då är det lite bättre. Och så var det lite enklare. Och bensinen var ungefär som 1,7. Men det var inte helt bra styrning faktiskt.
Nej. Den här fjäderkänslan var ju någon Hyundai som jag körde för inte så länge sedan.
Ja, men det är samma.
Ja, men det, ja, då vet jag precis vad du menar. Det är ju det är säkert som en fjäder någonstans. Att den börjar stötsa tillbaka så här. Boing!
Ja, men det känns jättekonstigt. Sen sa du den här filkörningsassistenten. Som man kunde... Och då blev det ännu värre. Den tyckte jag ju var ganska välbalanserad i Optima. Kanske bättre än, inte så bra som Volkswagen, men bättre än Volvo och många andra liksom. Men här så blir det nästan galet just med den här styrningen, så blir det ännu sämre känsla, så därför har inte funnits den gången.
Ja.
Rätt snabbt.
Apropå styrningen så glömde jag att nämna det när vi pratade om Porsche alldeles nyss. Det är en väldigt stor skillnad mellan, eller väldigt stor, en skillnad mellan den gamla 911 Turbo S och den nu uppdaterade 9 Turbo S är att styrningen är bättre i den nya. För att, om man kikar på den här bilen så hittar man inte speciellt många nyheter i chassi och sånt där, men de har skruvat lite på allt, säger de. Och då har haft ett fokus på att få styrningen bättre.
Det har vi ju nämnt förut, men det är ju den detaljen som har utvecklats allra mest.
Ja, det är där någonstans man har kontakt med bilen. Så det är ju lite viktigt.
Sen pratade du om att den var bullrig, och de nämnde då i sin presentation att nu var det så mycket tystare. Och ljud är väldigt svårt att jämföra från en gång till en annan. Man måste egentligen liksom hoppa mellan bilarna för att verkligen kunna höra vad det är som låter mer eller mindre. Men det kan vara så att de sa att den var så tyst bara för att vi skulle tycka det istället för att lyssna själva, för att den bullrade. Alltså motorljud och vägljud var ganska högt. Vindbruset har de fått bort. Men dieselmotorerna hörde ju det här liksom bullrandet nere vid fötterna, och sen vägljudet var ju rätt tydligt liksom. Och då körde vi ändå på spanska motorvägar som är rätt bra jämfört med många andra.
Man kommer på knugglig E4 sen, så blir det gånger 10.
Men vi satt och pratade just om det här, att hur man ska liksom mäta. Jag brukar tänka att är det jobbigt att sitta och prata med den som kör eller den sitter bredvid, då är det för högt. Och så får man liksom börja lyssna, vad är det liksom. Men det har de lite att jobba med. Däremot har de ju ett grymt introduktionspris på en bit över 300 för värstingmodellen. Få lite diesel, 4-hjulsdrift, automatlåda. Kan du få för 320 någonstans.
Sådana business edition, eller vad heter
det? Ja, det är en kampanj i introduktionen. Mars ut, men om man lyssnar lite på vad de pratar om, så kan tänka mig att de förlänger det. Även andra kvartalet. Och det är ju ett riktigt bra pris.
Men då har du en fullsmetad SUV med goda utrymmen för under 7,5 basbelopp.
Ja. Sen pratar de inte, det var inte så mycket miljösnack kan man säga. Den drar ju ett, alltså 0,59 tror jag. Ganska mycket CO2 då.
0,59, ja.
Alltså, enligt körcykeln.
Ja, och i verkligheten så kan man ju lägga på då en 30% eller något.
Ja. Så det var väl inte riktigt, liksom, det ligger de inte i framkant än. De pratade inte om hybrid drivlinor alls, men det kommer ju på Optima, så det kommer ju säkert den här också. Men det kommer att dröja.
Ja,
sen ändå lite roliga fakta. De var ju femte största bilmärke i Sverige. De var ungefär 1500 bil efter BMW.
Okej.
Okay. När Optima Kombi kommer i sen höst, så hoppas man ju att kunna plocka in och gå i fatt BMW.
Och de är väl större än BMW på, när det gäller privatbilar?
Ja, tredje största märke på privatköp. Och nionde störst på till företag, alltså tjänstebil. Eller poolbilar.
Ja. Intressant.
Ja, det fanns de andra kul sak lite efter middagen, berättade de att Kia Ceed är en jättepopulär bil, men framförallt hemtjänsten som kör.
Okej.
Okay. Kia Ceed.
Här där jag bor så kör de Auris, Toyota Auris.
Ja, okay. Och en annan stor kund var Pizza Online.
Okej.
Okay. De hade köpt ett par hundra Kia Picanto. Så om du köper Pizza Online, beställer där, så
kommer en Picanto.
Förmodligen är en Kia Picanto.
Men alltså, är Pizza Online så stora?
Ja.
Jag har aldrig beställt en Pizza Online. Kanske.
Ja, min ena son brukar köra ibland. Jag kan fråga varför, men för vi bor ju inte jättelångt ifrån när pizzerier. Men tydligen är det för långt att gå dit.
Ja, okej.
Okay. Så när vi pratade om det, vi skrattade ju alla ungefär som vi gör nu åt det där. Men då var det en som hade varit inne på en pizzeria. Så att det var jättemånga som jobbade där. Full fart, massor med pizzor i ugnen. Och ingen människa i restaurangen.
Mm.
Så då frågade man, vad är det liksom? Det är ju inga här. Och är det så många som beställer? Nej, vi levererar till Pizza Online.
Jaha. Galet.
Kommer det en Kia Picanto och hämtar upp den där och sätter på sätesvärmaren och stoppar dit pizzorna och kör ut dem.
Ja. Jag har inte riktigt kommit dit ner i träsket att jag beställer pizzor hem. Så. Nej, kanske kommer.
Kanske kommer.
Ja. Du berättade ju att du...
Den går ju beställd nu också. Den kommer snart till Sverige. Det finns typ några bilar här. Och det finns den här 2 liters diesel som jag tror att folk kommer köpa den. Kanske 1,7.
Okej.
Okay. Det finns snart hemma.
Du berättade att det är svårt att ta dig till Barcelona.
Ja, men vi lyckades ju pricka den här flygledarstrejken i Paris. Och vi skulle byta plan i Paris. Så att jag var väl kanske 30 sekunder från att gå hem igen ifrån Arlanda, innan de upptäckte av en slump mer eller mindre att planet som vi flög från Arlanda till Paris var samma plan som skulle sen vidare till Barcelona. Så då spelade det inte så stor roll att vi var 1,5 timme försenade ut från Sverige.
Mm. Och då så.
Vi fick landa, åka fram till gaten, gå ur gaten, gå runt lite grann där på Charles de Gaulle, alla deras gångar och trappor och system, upp igen till gaten och in igen, och så sitta ner på samma stol.
Mm.
Samma besättning. Så bara, hej, 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 hej.
Ja, smidigt.
Ja. Men vi kom fram och det blev körning. Upp i bergen direkt. Från flygplatsen.
Mm. Kul.
Varmt och skönt var det. Soligt och plus 15 grader.
Mm. Jag gillar att köra bil där runt Barcelona.
Mm. Det är där man ska bo så här år.
Ja, det är det jag tycker det.
Du har ju kört lite folkalida.
Ja.
Snöloppet.
Ja, nu är det ju slask och elände här, men när jag var förra veckan så hämtade jag en Passat Alltrack. Den där bilen har vi ju kört förut, fast då var det nog, om jag inte minns fel, så var vi nu i Barcelona. Nej.
Ja, jag har kört den i München upp till Kids bil, tror jag.
Jag
förra gången.
Jag tror att det var förra versionen, för jag minns med bestämdhet att det var jag som var på provkörningen av den nya. Var vi nu var, vi kanske var i Tyskland. I alla fall så var det sol och fina vägar och sådär, så att det var inte riktigt all track väder. Så nu har jag kört den i riktigt snökaos här hemma i Sverige. Och det var ganska spännande.
Det är en bil som de hoppas mycket på. Det ska ju stå för 1/3 av försäljningen av alla Passater.
Ja. Och det är ju klart helt rätt bil att satsa på här. Den är ju mycket tuffare än en vanlig Passat. Den ser ju mycket bättre ut. Och sen så är den här lilla lilla höjda markfrigången. Jag har inte exakta siffran i huvudet nu, men den hjälper till. Jag var inskott eller var inplogad här om dagen med den där bilen. Och kom över lite fint, fyrstrift och bra markfrigång. Det är precis vad man vill. Man bor nära stan och kan ändå komma fram. Det är jätteskönt. Sen fanns det några saker som jag blev lite besviken på med bilen också. Som jag inte upptäckte när jag körde den i Barcelona eller Tyskland eller var det nu var någonstans. Det var när det smällde till och blev riktigt kallt. Då var det flera saker som inte riktigt funkade på bilen. För det första var det satt sån där glaspanorama tak i den. Det var det första jag upptäckte. Det knäppte och världens oljud från det där taket. Det var liksom, någon metall hade väl krympt så mycket så att det började liksom att gnaga mot varandra uppe i taket. Det var skitirriterande när jag körde bilen. Så fort termometern gick upp lite grann så försvann det där. Sen så var det när jag hade parkerat bilen i kallgarage. Nej, utomhus en dag. Och det var, då var det minus 10. Då gick inte dörrlåset upp. På förardörren naturligtvis. De andra öppnades när jag tryckte på fjärran. Men då fick jag klättra igenom bilen. Liksom drog in snö i hela bilen när jag skulle sätta mig i förarsätet. Då hade jag köpt bilen ny. Den här bilen har gått 150 mil då. Hade jag köpt den och den gått 150 mil och jag inte kommer in i den, då hade jag varit skitirriterad.
Då hade du åkt tillbaka till handlaren då?
Ja, men då hade det är en sån här bil man som verkligen tänker, nu har jag löst det problemet med vinterbil. Det här är en av de bästa vinterbilar som finns. Och så kommer man inte in i den. Sen var det ju nu lite mildare väder och det började regna till och med när jag körde. Då slutade den adaptiva farthållaren att funka för att den klarade inte av att läsa av det hela när det var regn.
Jag sätter ren kamera. Men var det bara regn då? Var det inte slask?
Nej, regn.
För ibland skitade det ner fram. Så då...
Det var regn. Ja. Efter en stund sen så funkar det också. Nej, slutar
det. Det har jag upptäckt på många eller flera bilder.
Ja, att de skitar igen. Det som plingar nu är Jan-Eriks telefon som får sms här.
Ja.
Du har en liten knapp på sidan av din iPhone där. Om du trycker ner den så blir det tyst.
Det ska komma en hund här sort. Det var det som... Ja. Så du måste dyka lite upp nu.
Och hunden smsar. Det är... Nej, men i alla fall, men den här kameran som läser av det här. Då, när det började regna lite mindre. Då talade bilen om för mig att nu har vi det här ACC tillgängligt igen. Då är det bara att köra. Och det kan jag tänka, hade jag också blivit lite irriterad på om jag hade köpt den här bilen och betalt 350 eller vad den kostar.
Ja, bara regn ska det ju klara.
Ja, jag tycker det. Ja,
Och sen hade du syskonet A4 Sportback, eller har du va?
Nej. Sportback, du tänker på Avant, har jag kört.
Jaha, du körde vanliga A4 Avant, ja just det, så var det.
A4 Avant körde jag för ett par veckor sedan. Det var ju också sån här härligt snökaos och perfekt kvattroväder.
Ja.
Vad var det vi skulle prata om den bilen? Det skulle vi pratat om i förra podden, men vi glömde bort den.
Aha.
Jo, men det var ju så här, vi körde ju för första gången A4 när vi var i Tannis med årets bil. I höstas. Och då körde vi en 150 hästars bensinare, den här 1,4 liters motorn. Och så hade vi en manuell växellåda, vi hade framljusdrift, vi hade en ganska klen utrustningsnivå i bilen. Och vi var väl inte så superimponerade när någon av oss har jag för mig av den där bilen.
Nej, vi tyckte den var lite tråkig så. Inte att säga. Ja. Det är den här bilen jag vant som kommer att sälja.
Ja, men och så nu,
ja,
för mig var det liksom, vi som hoppar mellan olika bilar hela tiden. Mm. Så plötsligt fick jag köra den med 2,0 TDI-motorn, med en dubbelkopplingslåda, med quattro och med kombiskåp. Och det var en helt annan bil. Helt annan bil. Framförallt så tror jag att den här fyrstriften gjorde sitt till för att ge den här bilen lite skön balans. Och det blir så tydligt att alltså, ska man köpa en premiumbil så vill man verkligen ha en hög utrustningsnivå på den. Och man vill ha de här grejerna. Jag plötsligt så älskar jag bilen.
Men den ser likadant ut. Det är lika...
Ja, men...
Inte sen i själva känslan.
Ja, fast bara med det här kvattrosystemet på bilen att man får en lite
piggare liksom.
Ja, men man får lite bakhjulsdriven karaktär på den som gör att den känns lite roligare. Sen så tar det roliga slut när man börjar titta på prislappen då. Jag tror att det var 299 som den här andra bilen började på. Det är väl den billigaste A4 man kan köpa. Den här pressbilen kostar ju över 500 000 kronor när man tittar och räknar ihop allt. Så det var ju lite skillnad så.
Men de köper ju, folk köper ju välutrustade.
Ja, och det gör de rätt i. Annars så kan man lika bra skita i det. För att köpa en klent utrustad bil för 300 000, det är ju helt värdelöst. Mm. Ja.
Ja, men då kanske det är något för Sverige då.
Ja visst, så länge man köper quattro och kombin. Mm. Ja. Absolut.
Jag ska ändå bara nämna vår långtestbil, om vi pratar vanliga bilar innan vi kommer in på lite snabbare bilar. Vår långtestbil har ju varit föremål för en återkallelse.
Ja.
Jag fick ett litet brev där det stod att bilen ska in för en kontroll vad gäller bränslesystemet. Det var en kontakt som kunde... Så den satt lite illa till helt enkelt, så den skulle kontrolleras att den var rätt monterad, så det var inte så dramatiskt, men ja, det var första gången jag varit med om det i alla fall. Så det var inte spännande. Det tog 15 minuter att de tittade på den här kontakten. Ja, det sitter rätt där liksom.
Okej.
Så var det tillbaka sen. Och efter det så, precis när jag kom hem, jag åkte dit från Arlanda just, jag hade varit tillväg på Opel-körning, så frös det här locket till elladdningen fast. Fick jag inte upp det. Och det visade sig ju då, eftersom det locket måste ju stå öppet när man laddar. Och det kommer in en massa snö och skit och blir fukt liksom. Och sen fryser det och så. Men det löste sig när vädret ställde om. Men det är ett litet problem för alla el- och hybridbilar.
Ja, att en lucka ska vara öppen
där. Stå där liksom, ja. Öppet, och det ska regna ner och det ska snöa in i det där.
Mm.
Det är ju oftast är det ren mekanik. Ju. Någon fjäder som rostar. Eller slits i alla fall.
Man kanske förutsätts ha garage när man har
hela bil. Ja, kanske. Ja, men det är inte helt optimalt i Sverige. Liksom. Det blir skitigt. Och, eller när kontakten blir skitig och blöt. Och, ja.
Man måste slaska in den där i bakluckan sen.
Ja. Med finkläderna på styren ska man stå och brottas med den sladden. Men det där har vi pratat om för. Men den är fixad. Den här kontakten och luckan går öppna igen. Så nu det var, är det full fart.
Det var väl den minst dramatiska återkallelse jag någonsin har hört talas om.
15 minuter.
Titta på en kontakt. Ja. Ja.
Men väl, de förekommer ju de där. Som jag har skrivit om i tidningen, att det är viktigt att verkligen åka dit och göra det.
Mm.
Och vi har ju ett kastsystem för återkallelse överlag, att det inte är offentligt och det finns inget register enkelt att ta del av. Jag kan inte se om man ska köpa en begagnad bil om den här är gjord alla återkallelser eller alla fixtricks. Det är inget jag har en aning om.
Men om den är fullstämplad i serviceboken på auktoriserad verkstad, så ska det ju ändå vara gjort.
Ja, och verksamhet. Jag kan åka till Mitsubishi i alla fall och se om den här har fixats eller inte liksom.
Om inte annat hade det varit lätt för oss journalister om det fanns ett register vi bara kunde klicka på.
Nej, men i USA är det helt annorlunda. Det är en myndighet som håller koll på alla felrapporter från tillverkarna. Ett visst antal fel, ett visst antal typ av fel. Säkerhetsfel och som bromsar och krockkullar och sånt. Då blir det ju en offentlig återkallelse. Alltså en uppmaning att fixa det här. Och sen följer de ju upp om de har gjort det också. Det är ju bland annat det som det finns i den här GM-skandalen, att de försökte mörka ett sånt här stort problem. Och det finns ju uppgifter att andra tillverkare också har rapporterat fel antal problem.
GM-skandalen, då snackar vi om tändningslåsen.
Det var den här... precis. Det var några dödsolyckor där som fortfarande väl utreds. Det är på sin plats att vi har ett liknande system som i USA.
Håller med.
Det är snart Svenska rallyt.
Ja, jag har hört om detta. Du är ju sån här, du är från Karlskoga. Där är ju rally.
Det är rally.
Wally.
Vi gick i Monte Carlo och Wally där.
Du var inte där?
Nej, vi var inbjudna faktiskt av folkvagnen. Jag vet att det var några journalister som åkte ner på lördagen.
De fastnade också. Jag hörde också om detta.
Så här, och då var det många som skrev liksom på sociala medier. Ja, nu är vi här och vi är på väg, men nu är vi försenade och vi kanske inte kommer fram för sent. Så här, då sa de, men rallyt är ju slut snart liksom. Eller när de kom fram var det ju i praktiken slut, för då hade ju den här Chris Meeky fått problem och kunde inte hetsa om sig igenom mer, utan då var det ju bara tuffa i mål för Sebastian Ogier. Men la du märke till en sak, spännande sak?
Nej.
Prispallen i Monte Carlo bestod av samma förare som prispallen i Svenska rallyt förra året. Fast det är lite om en ordning.
Tänkte inte på det faktiskt.
Det var ett jättedrama förra året. Det var ju tre förare inom tre sekunder. Det var fyra förare inom tre sekunder eller fyra sekunder och sånt där, i på sista sträckan i Sverige.
Mm.
Och sen körde ju Andreas Mikkelsen in i någon snövall som gjorde att han kom trea från ledning ner till tredje plats. Sebastian Ogier, som hade haft problem i början på fredagen, var missrätt. Han körde upp sig hela tiden och vann till slut.
Mm.
Thierry Neuville i Hyundai körde ganska problemfritt, fast lite långsammare under hela helgen, och kom då två.
Mm.
Och i Monte Carlo var det Mikkelsen tvåa och Neuville trea.
Du är ju som en statistiktabell.
Ja, jag har suttit och skrivit. Vi kommer med en temabelaga i 8 februari.
Mm, jag skulle tydligen lämna en text där till också. Ja. Jag ska få ur med den snart.
Men har vi intervjuat Andreas Mikkelsen.
Ja, det är spännande.
Ja, och vi har en intervju med Tommy Mäkeren, som ju leder Toyotas stora satsning på nästa säsong.
Mm. Spännande.
Och när du var i Sydafrika och jag var i Barcelona, så hade vi en medarbetare med i Salzburg, tror jag minns rätt, för att titta på Skoda Octavia fyrhjulsdriven och prata med Pontus Tideman, som är vårt stora hopp i VRC2-klassen.
Mm.
Så jag var medarbetare på 3 olika platser i världen.
Mm. Det är bra.
Samma dagen. Det är starkt.
Tufft.
Styrkedemonstration.
Ja. Du,
ser du fram emot Svenska rallyt, eller?
Ja, alltså, jag tycker ju inte det är lika roligt med rally som du tycker. Ja, alltså, jag tycker det är jättetufft med bilar som går fort, och det är fantastiska förare. Jag tycker, när man står ute i en rallyskog, att det är så svårt att få någon slags överblick. Vad händer? Vem leder? Vem vinner? Jag tycker det är svårt.
Ja, det måste man måste vara lite uppkopplad där och ha lite koll på sträcktider och sånt.
Mm.
Det finns ju de som är experter, de har ju egna klockor liksom. De vet när de ska starta på sträckan. De kan ju stå och skrika 2,5 sekund efter det här.
Ja, sån är inte jag.
Hur vet de det? Liksom. Nej. Men det vet de.
Ja, och så finns det de som är så otroligt fulla när de är ute och tittar på rally också. som liksom har en annan infallsvinkel. Nej, alltså jag tycker jag tycker det är roligt som finns i Formel 1. Jag är mer inne på racing.
Men om du skulle välja en sport då? Alltså liksom välja en motorsport, vad skulle du vilja vara bäst i?
Vad jag skulle vilja vara bäst i?
Ja.
Ja, och det finns ju bara ett svar, det är ju Formel 1.
Det är så.
Ja. Inte minst för att vi nu har fått reda på vad de här killarna tjänar.
Ja, precis. Inte mot jag tänkte mot GP annars. De är lite tuffare.
Ja, men de är ju galna. Man vill inte vara galen. Nej, men det är ju skittufft med MotoGP, såklart.
Ja, på vår sajt nu då, så du fiskar lite efter det här, så ligger det lite uppgifter om vad de tjänar från ett för.
Ska vi...
Det är en sajt som heter GP Today, som har avslöjat en lista med årslön och lite grann kontraktstid, och även så står det här och där vilken bonus de alltså om de har bonus för någonting. Hur mycket i så fall.
Mm. Var det någonting som förvånade dig här?
Nej, men jag tyckte kanske att Lewis Hamilton tjänar lite för lite.
Ja, jag vet inte.
$31 miljoner per år.
Ja. Det är ju inte synd om honom så sett.
Nej. Men det var en av dem som hade bonus. Kunde man se, eller enligt sajten GP Today, att det fanns någonting att man kunde få in $10 miljoner till.
Mm.
Så det kanske han kan räkna med. Han har blivit världsmästare 2 år i rad och 3 totalt, så att han kanske får lite mer. Och får han betalt per seger också, så får han ju rätt bra bonus där. Han vinner ju hela tiden.
Annars är det Vettel man är mest avundsjuk på. Dels får killen faktiskt köra Ferrari. Och det är ju riktigt tufft.
Att köra ett vilken Ferrari han vill.
Ja, det också. Och sen så har vi en årslön på, vad var det nu, 50 miljoner dollar.
Ja, treårskontrakt, 50 miljoner dollar per år.
Mm.
Vilket gör att han tjänar nästan 1,5 miljard.
Mm. På att ha så roligt som man bara kan.
Ja. Jag tror att Schumacher tjänade mer. Mm. Under sin tid där alltså.
Ja, fantastiskt tufft.
Men sen vet man ju inte riktigt deras andra ytterligare sponsorkontrakt, om de har egna sponsorer utöver detta eller,
mm.
eller ja, hur man räknar in det också. Det här tror jag var lönbara från tidigt. Men ibland så har de inga egna sponsorer och ibland har de det som på helt utanför liksom.
Med den årslönen kanske man inte känner att man behöver stå och hora för någon liten skjorttillverkare eller så riktigt, kan jag tycka.
Men Schumacher, han såg ju om sitt hus. Han tjänade ju jättemycket på sponsorintäkter också.
Uh-huh.
Han hade ju del i varje såld mössa som krängde med sådans namn. Marcus Ericsson dyker upp där som han och Nasser då är sämst betalda av alla i depån. Deras årslön ska landa på 450 000 dollar. Alltså 4 miljoner, lite drygt.
Lite knappt, ja. Det är inte synd om honom för det.
Nej, men jag vet inte hur man ska se de här pengarna. Nasser laddar ju ändå in en hel del pengar. Nu pratas ju om 250 miljoner i sponsorpengar till stallet. Marcus pratas det ju om att han laddar in 100 miljoner. Så det går ju pengar upp den vägen också. Så man vet inte riktigt.
Nej, intressant.
Det funkar liksom. Alltså, om du sätter in så mycket då får du en årslön. Ja. Det är många som, det är inte bara de här två skratt. Det sägs ju att Maldonado var väl den före som plockade in mest sponsorpengar på 300 miljoner. Till Renault nu. Men han har ju ganska hög kraschbudget också, så det kanske behövs lite extra.
Ja, det är nog bara för att täcka det.
Det är bara kraschpengar.
Spännande. Det drar ju igång och det är inte så långt kvar nu.
Nej, jag hoppas att jag övertalar dig och åker på ett F1-test 1 mars.
Ja, jag håller på att försöka. Alltså, nu har jag just varit i Sydafrika, så jag är hemma en dag. Och imorgon skittidigt ska jag åka till Tyskland. Och sen ska jag komma hem och så ska jag försöka prata med min fru på ett fint sätt om att jag kanske ska åka på Formel 1-test. Jag måste lägga upp det här på ett smart sätt här.
Det var något nästa vecka med person, va?
Ja, jag ska till Frankrike en sväng där också. Just det.
Sen är det lugnt, tror
jag. Jag ska välja mina ord rätt när jag tar det här.
Du behöver ju inte åka till bilsalongen i Genève som vi krockar med för testet.
Ja, det är ju bra. Det är kanske så man ska lägga upp det.
Ja.
Ja.
Jag slipper åka 2 dagar till Genève. Jag ska åka 3 dagar till Barcelona istället.
Jag ska köpa hem en jättefin present.
Ja. Men tror du på de här lönerna då? Jag tyckte det var...
Vad sa du?
Tror du att de tjänar så mycket? Jag tror de tjänar mer faktiskt.
Nej, det blev ungefär vad jag trodde faktiskt.
Topphockeyspelaren i NHL tjänar ju 50-60 miljoner kronor i och för sig då.
Ja, det här är ju man kan ju tycka så här, det är lite stört att tjäna 50 miljoner dollar på ett år för att man ska köra Formel 1 bil. Vad är priset, vad är det per varv? Det...
Han kör ganska många varv.
Mm.
Men de värvade, man vill tänka så här också, att Hamilton har ju suttit länge i det här stallet. Och Ferrari värvade ju Vettel från Red Bull som världsmästare, va? Så de fick väl verkligen hosta upp pengar. Alonso, ska vi säga, är ju näst mest betald. Eller näst bäst betald. Han sitter på ett 2-årskontrakt med McLaren som ger 40 miljoner dollar per år. Kom sist i år typ.
Ja, men han är ju en av de allra bästa förarna. Det är inget snack om det.
Ja, nej, men de här, och de lärde in honom för att han skulle göra dem till vinnare på sikt. Så de fick väl betala rätt hårt i början.
Jag tror ju att vi kommer se ett helt annat McLaren nu när den här säsongen drar igång än vad vi gjorde förra. Tror du inte det?
Ja, han var ju väldigt duktig på slutet. Men det finns vissa konstruktionsproblem med motorn och den här elhybridtekniken som de har gjort ett, på ett sätt som kanske inte riktigt går så bra. Jag tror de har problem med värme och sånt.
Mm.
Och de får inte bygga om just nu. De får inte göra om hela motorn just nu. Men jag tror också att de kommer att vara bättre.
Du, jag skulle kunna sitta och prata Formel 1 hela dagen, men när jag tittar på klockan så ser jag att jag ska hämta barn i skolan om 5 minuter.
Ja, du får ta din Porsche då. Nej, vad hade du nu?
Nej, jag har ingen Porsche. Jag får ta min egen familjekombi här.
Ja.
Det är inte det sämsta.
Bra, då tackar vi för oss.
Det gör vi, och ha det så bra.
Ja, hej.
Hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil, Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.